Ja, jag har givit det här föredraget rubriken Tron och dess bekännelse. Och det är ett dubbelföredrag som jag höll i Ljungby i början av november. Och det har efterfrågats att jag ska hålla det här också. Så det kan ju bifallas. Jag har länge funderat på trosbekännelsen och vilken funktion den har för oss kristna idag. Och det här föredraget är egentligen ett svar på dessa funderingar. Tro och bekännelse är två av det bibliska vokabulärets huvudord. Tro på Herren Jesus Kristus så blir du frälst, så lyder evangelium i ett nötskal. Och detta är ett budskap som möter oss på ett otal olika ställen i Bibeln. Den lutherska materialprincipen om frälsning genom tron alena är en omisslig skatt inom lutherdomen. Ordet bekännelse känner vi igen från till exempel bekännelseskrifterna och syndabekännelsen i gudstjänsten. Tro och bekännelse hör nära samman. Slår man ihop orden så får man trosbekännelse, och det är detta vi ska stanna inför idag. Vad är tro? Vilket är den kristna trons innehåll? Varför behöver den bekännas? Det är frågor vi ska stanna inför. Vi ska hålla till ett bibelstudium kring trosbekännelsen i såväl gamla som nya testamentet. Det kommer senare mer om det i den andra delen. Och vi ska också ha en del dogmhistoria, och sen kommer jag också att komma med lite egna reflektioner över ämnet. Men det första vi ska stanna inför, det är frågan, vad är tro? Ordet tro används i åtminstone tre olika betydelser i Nya Testamentet. Vi kan tala om den saliggörande tron och den undergörande tron. Den saliggörande tron finns beskriven i det som vi brukar kalla för lilla Bibeln, eller lilla evangeliet, i Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Materialprincipens tro är den saliggörande tron. Den undergörande tron finns omnämnd i 1 Korinthierbrevet 13, där det talas om en tro som kan förflytta berg. Och Jesus säger ju också om denna tro: om någon säger till detta berg, lyft dig och kasta dig i havet, och inte tvivlar i sitt hjärta, utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske. Markus 11, 23. Men tron förekommer också i en tredje betydelse i Nya Testamentet. Närmare bestämt som en synonym till läran. I Romarbrevet 12, vers 6 säger Paulus: den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Inom teologin finns ett begrepp, trons analogi. Det är ett begrepp som är hämtat just från detta bibelord, från dess grundtext. Med trons analogi menas att skrift tolkar skrift. Stöter man på ett dunkelt ställe i Bibeln och på basen av detta vill ställa upp en lärotes, så borde man fråga sig: överensstämmer detta, det som jag vill lära ut, med Bibelns lära i övrigt? Vissa översättare har tolkat ordet tro i Romarbrevet 12:6 som om det skulle syfta på den undergörande tron. Men sammanhanget och parallellställen gör det tydligt att tro här syftar på läran. Ett annat ställe där tron används istället för lära är Judas brev, vers 3. Mina älskade, fast jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. En tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Vi kan fråga oss, hur har denna tro, denna lära, överlämnats åt de heliga, åt de kristna? Jo, genom det profetiska och apostoliska ordet. Vi ska se på några andra ställen som talar om tron som synonym till läran. Man sa det om Paulus i de tidiga kristna församlingarna. Han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Galaterbrevet 1:23. I apostlagärningarna kallas ibland den kristna läran och bekännelsen för den vägen. Paulus ville fängsla dem som hade den bekännelsen i sin mun, men han blev omvänd och började istället predika den kristna läran. I Galaterbrevet 6, vers 10 uppmanas vi att göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro, det vill säga vår lära. I Efesierbrevet 4 finns den välkända katalogen över det som hör till andens enhet, en herre, en tro, ett dop och så vidare. Och en tro syftar ju här på den kristna läran och inte på själva trosakten. Tron är gemensam för alla kristna. Längre fram i samma kapitel undervisar Paulus om tjänstegåvorna som Gud ger församlingen, det vill säga profeter, apostlar, evangelister, herdar och lärare, som ska utrusta helgonen att bygga upp Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten i tron, det vill säga enheten i läran och i kunskapen om Guds son. Slutligen kan vi nämna Paulus hälsning till Titus, vilket han kallar sitt äkta barn i den gemensamma tron. Det finns många fler ställen som vi kunde lyfta fram, men dessa får räcka för att visa att Bibeln ibland använder ordet tro som en synonym till lära. När vi talar om tro i fortsättningen så är det i första hand den här tredje betydelsen vi avser. Men eftersom den första definitionen, det vill säga den saliggörande tron, är mycket nära förknippad med den tredje, med läran, så ska vi också ha den i bakhuvudet när vi talar om tron i fortsättningen. Det är ju så att den saliggörande tron griper tag om tron i betydelsen läran. Det är ju Bibelns lära som den kristne tror. Vilket är då trons innehåll, kan vi fråga oss. Vad är det egentligen som en kristen ska tro? Det råder stor förvirring inför denna fråga i kristenheten idag. Det finns ett ljus som mer än allt annat har förlett människor under det senaste århundradet. Fenomenet jag tänker på uppträder under olika namn. Så låt oss se på några av dessa. Den liberala teologen Adolf von Harnack, 1851-1930, talade varmt för något som han kallade för Jesu enkla lära, med vilket han avsåg Jesu etiska undervisning, bland annat i bergspredikan. Detta var det centrala och det omistliga i kristendomen, enligt von Harnack. Kärleksbudet har ni ju hört om. Det är ju ett begrepp som för många sammanfattar den kristna tron idag. Trons analogi för dessa människor, det är detsamma som kärleksbudet. Allt som inte är förenligt med kärleksbudet avvisas. Kärleksbudet hittar dessa människor i den gyllene regeln. Allt vad de vill att människorna ska göra er, det ska ni också göra dem. Matteus 7, vers 12. Vill du att andra ska låta dig leva som du vill, så ska du inte heller begränsa dem. Detta är vad man avser med kärleksbudet. Det sociala evangeliet som förkroppsligats i Martin Luther King är ett annat namn för samma förrädiska lära. Ett citat av Martin Luther King belyser vad det är fråga om. Som pastor kommer jag att ha två uppgifter. Å ena sidan måste jag försöka att förändra själen hos individer så att deras samhällen kan förändras. Å andra sidan måste jag försöka att ändra samhällena så att individen får en förändring. Därför måste jag bry mig om arbetslöshet, slummen och ekonomisk osäkerhet. Jag är en varm förespråkare av det sociala evangeliet. Man skulle förvänta sig att en pastor skulle ha följande två uppgifter. Att predika ordet och förvalta sakramenten. Men Martin Luther King och det sociala evangeliets präster tänker inte på det sättet. Det sociala evangeliet är det mest förrädiska av alla er ljus på den teologiska himlen. Enligt det är himmelriket något som vi kan skapa här och nu och inte något som Gud har berett åt sina barn i evighet. Men det sociala evangeliet är inte det enda yrljuset som försvårar orienteringen för de kristna. Liberal teologin, som är nära förbunden med det sociala evangeliet, utgör också ett stort hot. En av de främsta företrädarna för denna teologi är Sveriges ärkebiskop emeritus K.G. Hammar. Liberalteologerna intar en fri hållning till tron i betydelsen den kristna läran. Orsakerna till att man gör det är att man inte anser att källan till den kristna läran är tillförlitlig. Man bekänner helt enkelt inte en fast tro på Bibeln, utan istället kommer man med en otrosbekännelse, som till exempel denna av K.G. Hammar. Jag tror det är viktigt att man säger att man inte tror på Bibeln. Det är bara den ogenomtänkte som menar att Bibeln är en okomplicerad, rak berättelse. Tror man på Bibeln så måste man få det att gå ihop, att få alla de motsägelsefulla gudsbilderna att stämma. Då är det bättre att, som Jonas Gardell konstaterar om vissa texter i Bibeln, det där är inte för mig. Vi måste lära oss att leva med att allt som står i Bibeln inte är relevant. Tro på Bibeln finns inte med i trosbekännelsen. Detta är alltså K.G. Hammars bekännelse. Liberalteologin och bibelkritiken går hand i hand. Är inte Bibeln en tillförlitlig källa för lära och liv i kyrkan, så är det helt naturligt att man inte har en fri hållning till det som den kristna kyrkan har lärt sig, lärt och trott i alla tider. Om Bibeln består av människotankar, så är det inget som säger att dessa tankar med nödvändighet är ädlare och sannare än nutidsmänniskans tankar och funderingar. Låt oss igen fråga oss, vad bör en kristen tro? Eller är denna fråga rent av irrelevant? Är det rent av, som Hammar en gång uttryckte det, man måste inte tro på något särskilt för att vara en kristen. Det räcker med att man säger att man vill vara med. Vad har jag för rätt att ifrågasätta det? Definitionsraseriet leder bara till exkludering. Ja, mer urvattnat än så här kan det knappast bli. Så låt oss lämna dessa sorgliga företrädare för den kristna tron, von Hanack, Hammar och Luther King, och låt oss istället lyssna till en annan Martin Luthers tankar om vad en kristen skall och bör tro. Han säger i sitt företal till Lilla katechesen följande sätt: hjälp, käre Gud, så mycket elände jag har sett. Han hade alltså varit på visitationsresa ute i Berlinområdet, om jag kommer ihåg rätt. Och sen fick han se det ena med det andra. Det olärda folket, särskilt i byarna, vet ju alls ingenting om den kristna läran. Och tyvärr är de många kyrkoherdar alldeles oskickliga och oförmögna till undervisning. Men ändå ska alla kallas kristna, vara döpta och få det heliga sakramentet. Även om de varken kan fader vår eller tron, trosbekännelsen, eller de tio buden. Men de som icke vill lära sig detta, dem ska man säga att de förnekar Kristus och icke är några kristna. De ska inte heller få tillträde till nattvarden eller vara faddrar, eller göra bruk av den kristliga friheten, utan helt enkelt överlämnas åt påven och hans ämbetsmän, ja, till djävulen själv. Och längre fram i företalet säger Luther att den inte är någon kristen som inte tror evangeliet eller hör det. För Luther är det absolut nödvändigt att lyssna till och tro på evangeliet för att vara en kristen. Men enligt Hammar behöver en kristen inte tro på något särskilt. Det räcker att man säger att man vill vara med. Vi ska också i det här sammanhanget nämna vad den atanasianska trosbekännelsen säger om vad en kristen bör tro. Var och en som vill bli salig måste först av allt ha vad den allmänneliga kristna tron. Men den som icke bevarar den oförändrad och oförfalskad går med säkerhet evigt förlorad. Och sedan förklaras vad som hör till denna allmänneliga kristna tro, det vill säga treenighetsläran och läran om Kristi person, var speciellt på tapeten vid det här tillfället. Och sedan avslutas hela denna fantastiska bekännelse med orden: detta är den allmänneliga kristna tron. Den som icke troget och fast tror detta kan icke bliva salig. Vi kan också definiera ordet kristen på följande sätt. En kristen är en som tror på den treenige guden på det sätt han har uppenbarat sig i de heliga skrifterna. All annan övertygelse som vill bära det kristna namnet är att betrakta som varumärkesstöld. Och här har trosbekännelsen en viktig roll som sammanfattning av den kristna tron. När Hammar säger att han inte behöver, att man inte behöver tro något speciellt för att vara en kristen, så är detta en trosbekännelse från hans sida, eller ska vi kalla det en otrosbekännelse. De kristna bekänner: vi tror det och det. En icke-kristen bekänner: jag tror inte. Eller som en av mina bekanta sa det: jag tror ingenting av detta. Jag tror ingenting av det som står i Bibeln. En kristen bekänner sig alltså till Bibelns lära. Men hur ska man då förstå skrifterna? Alla säger ju att de vill följa Bibeln och tro på den. Men ändå finns det så många olika kyrkor och samfund. Hur kan det komma sig? Ja, det finns också andra irrljus än liberal teologi. Och det sociala evangeliet är inte den enda falska lära, falska evangelium, som har såtts ut i världen av djävulen. Utan varje falsk lärosats är ett irrljus som förvilse. Katolikernas falska nådelära är ett irrljus. Baptisternas dopsyn är ett annat, och de reformärtas förnekelse av Kristi kropps och blods sanna närvaro i nattvarden är ytterligare ett. Dessa lärosatser och många fler inom den yttre kristenheten är inte i överensstämmelse med tron, det vill säga med läran. Och läran, det är ju inget som vi människor får utmejsla efter behag, utan det har ju Gud gjort i den heliga skrift. Och Luther säger ju också: läran är inte vår, utan Guds. Det är Guds ord som ska diktera vad en kristen ska tro. Men det är en sak att studera Bibeln och säga sig vilja följa den, och en annan att förstå den rätt och också i verkligheten leva efter det som står där. Många falska läror har förts fram av ivriga och välmenande kristna som har funnit något i Bibeln som låter intressant och radikalt, men som de har missförstått. Inte sällan är det utifrån för oss människor dunkla ställen som man skapar sin nya lära. Man har kanske inte bemödat sig om att noggrant studera sammanhanget, parallellställen eller grundtexten, och man har inte lärt sig att skilja mellan lag och evangelium. Man är inte förtrogen med Bibelns läroinnehåll i övrigt, utan man har kanske fastnat för ett visst ställe i Bibeln som man tycker är intressant och som man vill utveckla. Och många falska lärare går ut med sina tankar på ett så högfärdigt sätt och så självcentrerat att de verkar tro att det är det enda här i världen som har tillgång till en bibel och har läst den. Det har heller inget behov av att konsultera andra kristna eller fråga någon till råds, varken bekännelseskrifter eller våra dogmatiker, utan i sina egna ögon tillhör de den allra högsta teologiska elit som någonsin har funnits. Lutherkännaren och dogmhistorikern Ingemar Öberg beskriver detta mycket träffande i sin småskrift Varför en bekännelse? Vi har ju Bibeln. Människans gamla människa viftar så fröjdefullt med svansen när hennes eget tyckande får tala och inte ni ser dem och att det ses. Det kan emellertid vara fara att den svansen är lånad på inte särskilt lämplig plats, det vill säga i helvetet. För den gamla människan känns det bra att kunna formulera något eget och på det sättet göra sig ett namn. Man blir någon. Man räknas till det stora. Man kanske rent har blivit citerad i något sammanhang. Och man vill ju gärna jämställa sig med tidigare lärare i kristendomens historia. Och det hela känns ju tryggt, för man har ju Bibeln på sin sida. Man har ju ett ställe som kan tolkas i den här riktningen. Men tyvärr är en hänvisning till Bibeln ingen garanti för att det som lärs är bibliskt. Nyss nämnde Öberg konstaterar att alla kättare genom kristendomens historia hade Bibeln på bordet. Bibeln kan alltså missförstås. Och om det vittnar också alla hyllmetrar falsk lära som har skrivits genom tiderna. Men alla falska läror har inte uppkommit på grund av oförstånd och dålig bibelkunskap hos välmenade kristna. Det finns en annan faktor vi måste ta med i beräkningen. Och det är Satan, den gamla ormen. Han har sysslat med bibelutläggning ända sedan paradisets dagar. Ni känner till uttrycket som fan läser bibeln. Djävulen försökte i öknen förföra Jesus med hänvisning till det som står skrivet. Men Jesus, som själv ägde det ord som djävulen citerade, han visste ju hur man skulle förstå det. Det var ju hans ord. Han kunde se det ljuset av andra bibelställen, av hela den gudomliga sanningen. Han använde sig av trons analogi. Han satt med hela sanningen. Djävulen kan också använda en annan metod vid bibelutläggningen, otrospredikan. Den fick Eva möta i paradiset. Det är den predikan som lyder: skulle Gud ha sagt, ingalunda. En stor del av villolärarna vi möter har inte uppkommit på grund av missförstånd, utan det är klara uttryck för otro. Det som förnekar att Gud skapade jorden på 6 dagar kan inte sägas ha missförstått orden i Andra Mosebok 20, vers 11. På 6 dagar gjorde Gud himmel och jord. Eller orden i Första Mosebok 2, vers 2. På 7:e dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk. Nej, dessa ord står tydliga och klara. Och om någon hävdar att jorden har kommit till under miljarder år, så är detta inte en tolkning av dessa ord, utan det är istället ett kusligt eko från helvetet. Ingalunda. Ingalunda är det så som Gud säger. Zwinglis tolkning av nattvardens instiftelseord, att orden detta är min kropp, detta är mitt blod, ska förstås som detta betyder, eller detta symboliserar Kristi kropp och blod, hör också till denna kategori. Liksom det ord som svärmarna på Luthers tid använde om dopet. Vad kan väl en handfull vatten hjälpa själen? Men Bibeln är ju mycket tydlig med att dopet visst hjälper själen. Till exempel i 1 Petrus brev 3, vers 21. Eller Galater brevet 3, 27. Och vi har inga skäl att tolka detta är som detta symboliserar i nattvardens instiftelseord. Men hur kan en kristen då närma sig bibeltexten där det finns så många som far vilse? Hur ska hon veta vad hon ska tro? Det är det första man ska inse, är att man inte är den enda i den kristna kyrkans historia som har läst Bibeln. Därför är det nyttigt att känna till hur kristna människor tidigare har förstått olika utsagor i Bibeln. I Paulus förmaning till Timoteus i 2 Timoteus brevet 3, vers 14, finns ett par mycket viktiga lärdomar i denna sak. Paulus skriver: håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Du vet av vilka du har lärt dig, och du känner från barndomen de heliga skrifterna. Timoteus känner dem som har undervisat honom. Hans mormor Louis och hans mor Evnise. Och Paulus själv, inte minst. Han var också Timoteus lärare. Han vet att dessa är pålitliga lärare som vill hans bästa. Men sedan kommer det som är ännu viktigare. Timoteus känner de heliga skrifterna. Lärare i tron kan missta sig, även välmenande sådana. Därför behöver man själv känna till vad som står i Bibeln och inte blint lita på sin lärare. Dessa två saker är det alltså värt att komma ihåg när man tolkar det som sägs i Bibeln. Någon har gjort det före mig, och de har sammanfattat Bibelns budskap i trosbekännelser, vilka kan vara till hjälp i min egen tolkning. Och för det andra, allt måste prövas mot skriften själv. Denna hållning intog judarna i Berea, som det berättas om i Apostlagärningarna 17. De var inte sig själva nog, utan de var villiga att låta sig undervisas Och de forskade dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så som Paulus och Silas undervisade dem. Man behöver alltså känna till Bibelns helhetsbudskap så att man inte fastnar vid de så kallade dunkla skriftställena och blåser upp dessa. Det är också att rekommendera att man ser efter vad pålitliga dogmatiker säger innan man spikar sina teser. Ofta har dogmatikerna forskat mycket i skriften för att ta reda på vad den lär, och deras arbete har granskats av andra, och det har visat sig hålla. Men också här gäller uttrycket som man frågar får man svar. Man får olika svar beroende på vem man frågar, i vilken bok man slår upp. Därför är det viktigt att man som Timoteus vet av vilka man tar emot undervisning. Här väcks en fråga som vi ska försöka besvara senare. Frågan lyder: hur känner man igen en pålitlig lärare? Finns det något igenkänningstecken på en rätt lärare? En annan viktig sak, åtminstone för dem som fungerar som pastorer och lärare, är en viss kunskap i dogmhistoria. Det skadar inte att känna till olika falska läror som har florerat i historien. Har djävulen förvillat tidigare kristna, så ska vi inte göra det så lätt för honom att han får föra oss i samma villfarelse. Historien upprepar sig, brukar man säga. Och falska läror har en tendens att dyka upp på nytt i andra skepnader. Därför är det viktigt att känna till vad som tidigare har lärts och hur den kristna kyrkan har ställt sig till detta. Har man tagit emot det eller har man förkastat det? Och i så fall, på vilka grunder har man gjort så? Vi har alltså konstaterat att trons innehåll ska vara Bibelns lära. Och det som lärs i kyrkan ska också prövas mot Bibelns ord. En av de klarast lysande trosbekännelser som någonsin har blivit skrivna, Concordieformeln av 1580, uttrycker denna sak på följande sätt. Vi tror, lära och bekänna att den enda regel och norm varefter alla läror såväl som lärare bör prövas och bedömas endast det gamla och nya testamentets profetiska och apostoliska skrifter. Men alla andra skrifter av äldre och nyare lärare, vad den må heta, får icke likställas med den heliga skrift, utan de måste allesammans underordnas denna och få icke anses vara något annat och mer än vittnen som betyga hur och var denna profetiska och apostoliska lära har bevarats efter apostlarnas tid. En saliggörande tro omfattar Bibelns lära. Därför är det viktigt att denna lära bevaras ren och oförfalskad i den kristna kyrkan, eftersom det är genom denna lära som tron väcks i människors hjärtan. I det följande ska vi fråga oss: vad är en trosbekännelse? Den kristna tron är inte bara någonting som ska finnas i det sant troendes hjärtan och som finns där, utan den behöver också finnas i deras mun och på deras läppar. Vad hjärtat är fullt av talar och munnen, säger Jesus. Ett troende hjärta är förbundet med en bekännande mun. Jag tror, därför talar jag, och säger Paulus. Och detta är en mycket enkel sanning. Tron har väckts genom att Gud har talat och uppenbarat sig i sin son. Kortfattat säger Gud till syndaren: min son har betalat din skuld, jag förlåter dig. Syndaren som tror detta svarar Gud genom sin tro: din son har betalat min skuld, jag är förlåten. Det är detta vi kallar för en trosbekännelse. På Nya Testamentets grundspråk, grekiskan, heter ordet bekänna homologeo. Det är ett ord som är konstruerat av två enskilda ord: homo, som betyder lika eller samma, och legein, som betyder att säga. Att bekänna är alltså att säga detsamma som någon annan säger. Trosbekännelsen är ett upprepande av Guds lära i Bibeln. Det är inget vi dikterar själva, utan att bekänna sin tro är att återgiva det som Gud har sagt. Vi ska ta ett praktiskt exempel som visar detta. När Jesus i Caesarea Filippi, i det här skrivs som, nämns om i Matteus 16, När han där frågade sina lärjungar vem de ansåg att han var, så svarade Petrus och alla lärjungars vägnar på följande sätt: du är Messias, den levande Gudens son. Petrus bekänner alltså sin tro på att Jesus är Messias och Guds son. Och Jesus i sin tur, han prisar Simon salig eftersom hans bekännelse inte var något han tänkt ut själv eller något som andra människor tänkt ut. Till exempel att Jesus skulle vara Johannes döparen eller någon av profeterna, som vi får veta att människor i allmänhet tänkte. Nej, det som Petrus säger, det har Gud uppenbarat för honom, min fader som är i himlen. Fadern hade ju själv förkunnat att Jesus är hans son, till exempel vid dopet i Jordan. Och nu säger Petrus här detsamma: du är Messias, den levande Gudens son. Den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Du är Messias, den levande Gudens son. Denna händelse i Caesarea Filippi är en av de viktigaste ställena i Bibeln som talar om trosbekännelsen. Det är ett exempel på hur trosbekännelsen fungerar som en sammanfattning av den kristna tron. Vi ska se på några andra ställen, men först ska vi göra en liten avstickare till terminologins värld, vilket ska leda oss in på trosbekännelsens andra funktion. När vi hör ordet trosbekännelse så går våra tankar ofta till den apostoliska trosbekännelsen, som är en av våra tre gammalkyrkliga symboler, som det heter. Vi har redan nämnt den atanasianska trosbekännelsen, och de två andra är då den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen. Dessa kallas alltså för symbola. Ett symbolum är ett kännetecken. Ordet är ett grekiskt låneord i latinet och kommer från orden sym, som betyder att ihop eller sam, och ballein, att kasta, lägga. Dessa ord bildar tillsammans symballein, som betyder att lägga ihop saker. Och här kommer mina glasbitar in som vi funderade på tidigare innan vi började. För man använder detta ord symballein om att när man reparerade en trasig, en söndrig kruka, så satte man ihop bitar. Man kastar ihop, sätter ihop bitar. Till exempel ler eller glaskrukor. Här har vi fint glas. Så det är lösningen på gåtan. På samma sätt är våra symboler, våra trosbekännelser, igenkänningstecken som de kristna använder för att klargöra om de har samma tro. Ser att de passar ihop. Linjen är rak här och det uppstår inga tomrum, mellanrum. Man ser lätt att de här bitarna stämmer överens. Det vill säga, trosbekännelsen är densamma. Det är så att tron kan ju inte ses av mänskliga ögon, utan den måste bekännas så den kan identifieras. Ett exempel från Bibeln kan hjälpa oss att förstå ordet symbolum. Vi har ju nyss firat jul, och då har vi läst julevangeliet. Där berättas det om hur Maria gömde och begrundade allt i sitt hjärta, allt det som hedarna berättade om änglarna och vad de hade sagt om hennes barn. De hade ju sagt: idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Det ord som översatts med begrunda är ordet symballein, att sätta ihop saker. Och vad var det som Maria satte ihop i sitt hjärta? Jo, hon jämförde det som hedarna rapporterade att änglarna hade sagt på ängen om hennes son med det som Gabriel hade sagt till henne när han kom med budskapet från himlen att hon skulle föda den högstes son. Var dessa vittnesbörd samstämmiga? Hedernas berättelse, så där sa änglarna, och det som hon själv hörde Gabriel säga. Passade dessa lerkärvor ihop, eller glaskärvor? Ja, det gjorde de förstås, eftersom de kom från samma kruka, samma himmelska undervisning. När en kristen hör en trosbekännelse kan hon på samma sätt pröva om den i allt passar med det som Gud säger i sitt ord. Det som hon själv tog det omfatta. Det kanske kan passa till en del, men vissa bitar fattas. Då måste man försöka hitta de bitar som fattas så att krukan blir hel. En kristen församling får inte vara en kruka där vissa bitar fattas eller där man har plockat in en bit för en annan kruka. Nej, krukan måste vara hel. Vi ska sträva att nå fram till enheten i tron. Alla bör bekänna samma sak. Detta betyder inte att alla har samma kunskap om det som står i Bibeln eller om den kristna läran. En kanske är ny i tron. En kanske aldrig riktigt har förstått en sak. Kanske aldrig blivit undervisad av sin pastor i en viss fråga. Men när vi undervisar varandra i den kristna tron och det som lärs är bibliskt, då kan vi inte reservera oss och säga att vi tror inte på det där. Eller som Jonas Gardell säger, det där är inte för mig. Det där är inte förenligt med kärleksbudet. Paulus och K.G. Hammar skulle inte ha kunnat vara med i samma församling. Om Paulus bekänner att han tror på allt som står i Bibeln, och det gör han ju inför landshövdingen Felix, och Hammar säger att han inte tror på Bibeln, då passar ju inte kärvorna ihop. Då är det mycket som fattas för att den krukan ska bli hel. Och då kan de ju inte stå i samma andliga gemenskap. Slutligen, vi frågade tidigare hur man känner igen en rätt lärare. Svaret är genom hans bekännelse. Trosbekännelsen är ett igenkänningstecken. Och där slutar vi den första delen av föredraget. Vi ska be. Kära himmelske fader, tack för att vi har fått vara samlade här idag. Vi har lyssnat till ditt ord i gudstjänsten, i sångerna och det här föredraget. Låt detta ord gro i våra hjärtan så att det blir till nytta för oss. Gör oss till mera frimodiga bekännare så att vi kan stå upp inför världen och bekänna ditt namn utan att skämmas och blygas för ditt namn. Ge oss det mod som krävs, Herre, och bevara oss i den rätta bekännelsen. Detta ber vi om i din sons Jesu Kristi namn. Amen.